Välkomna hit till Det goda samhället. Jag heter Patrik Engelau och som vanligt håller vi på här med att försöka skapa samtidens självförståelse. Idag ska vi prata om det offentliga samtalet, vad man får säga, vad man inte får säga och eventuellt vad det ska handla om. Och gäst idag är ingen mindre än Ann Heberlein. Välkommen hit. Du har fått åka ut och in i åsiktskorridoren en hel del på senare år och det ska vi prata om. Men först ska jag säga att du är lektor i etik vid Lunds universitet och du kommer uppfödd i Malmö. Du har skrivit 12 böcker dessutom och varit väldigt aktiv i kulturvärlden. Men jag kommer tillbaka till det. Om du säger vad de här 12 böckerna handlar om, man skulle lägga dem i en kastrull och koka ner dem till själva essensen, vad är det du vill säga?
Alltså jag är ju etiker så man kan väl säga att det jag intresserar mig för är väl egentligen människans existens, så det är ju ett väldigt stort ämne. Men återkommande tema i mina böcker har varit sånt som ondska, godhet, ansvar, skuld, skam. Frågan egentligen varför ska vi leva och hur är på något vis grundläggande. Sen har jag skrivit inom lite olika genrer. Alltså dels har jag skrivit akademiskt, min doktorsavhandling, jag har skrivit en del läroböcker. Jag har skrivit populär filosofi skulle man kunna kalla det. Och sen har jag också skrivit mer åt det skönlitterära hållet.
Men du har dessutom ett förflutet eller ett närvarande inom kultursektorn. En av dina böcker som har sålt i 500 000 exemplar. Mm. Vilken var det?
Det är en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Som är
den har alla hört talas om och noterat titeln om inte annat. Ja. Och sen har du varit medarbetare på Dagens Nyheters kulturredaktion och du har skrivit pjäser som har spelats på Dramaten och så vidare. Och sen så gick du på pumpen för något år sedan.
Ja, alltså det är väl lite väl dramatiskt uttryckt. Men däremot kan man väl säga att jag numera skriver mer opinionsjournalistik. Visst är det så att jag har väl fått känna på att man inte riktigt kan vara fullt så frispråkig som jag har varit när det gäller en del saker. Alltså jag kan väl säga liksom att mitt yrkesliv ändrade riktning i samband med övergreppen i Köln faktiskt.
Nu snackar vi nyårsafton 15.
Precis, vi talar om nyårsafton 2015 och där det kom rapporter från Köln då om någon slags gruppövergrepp på en väldigt stor grupp kvinnor som hade varit då utanför centralstationen i Köln och firat nyårsafton. Och då så reagerade jag väldigt starkt på en text som Hanna Fahl på Dagens Nyheter skrev. Hon skrev att alla kvinnor jag känner igen det här. Att det första vi tänker när vi läser om detta är igenkänning. Vilket jag tyckte var oerhört märkligt för att jag uppfattar detta som ett helt nytt fenomen i en europeisk kontext. Det vill säga att män pratar sig samman och i grupp ger sig på okända kvinnor utomhus. Mm. Det har jag aldrig hört talas om att det har skett i Sverige. Och jag blev ganska upprörd av den texten. Alltså just det här med sexuellt våld mot kvinnor är en av de saker som jag skrivit allra mest om faktiskt. Den allra första texten jag publicerade på en kultursida hösten 2002 handlade om just våldtäkt. Så det här är ett ämne som engagerar mig mycket. Jag är ganska väl inläst både på empirin och teorin kring det hela. Så jag skrev en text. Jag läste tyska dagstidningar som gav en annan bild än vad vi fick i Sverige. Därför tyska dagstidningar var man väldigt tydlig med att det här var framförallt män från Nordafrika och Mellanöstern. Och ganska många nyanlända flyktingar faktiskt, alltså asylsökande, som hade attackerat kvinnor. Det här hade skett på andra platser i Tyskland och som det visade sig liknande händelser fanns också i Sverige, bland annat i Kalmar. Så jag återgav helt enkelt det som fanns i tyska dagstidningar. Det var ju information från tysk polis, så det här var ju inga liksom fake news eller konspirationsteorier. Och knöt det också till den statistik som vid det här laget är ganska känd, tror jag, i Sverige från Brottsförebyggande rådet. På den tiden man fortfarande angav etnicitet på förövare så kunde man säga att det finns en stark överrepresentation av män från just MENA-länderna. Alltså
det här var fram till 2005 eller något
sånt? Precis. 2005 skrevs en rapport som handlade om gruppvåldtäkter där det är en enorm överrepresentation av män från de här patriarkala kulturerna. Och det anknöt jag till. Och det fick faktiskt rätt förödande konsekvenser för mitt yrkesliv, måste jag säga.
Alltså, du menar, den officiella uppfattningen, eller vad vi ska kalla det för, inom kulturkretsarna, det var det att det var ingenting konstigt som hände i Köln.
Nej.
Det har vi upplevt allihopa och det är ett naturligt en naturligt beteende för varit. Män.
Ja,
för vi män precis. Uppför oss sådär. Ja. Och så säger du att det är inte alla män utan det...
Ja, alltså naturligtvis så finns det bland alla etniciteter och kulturer män och för den delen kvinnor som begår övergrepp. Mm. Men det finns en mycket tydlig överrepresentation. Mm. Och det som är intressant är att jag återgår faktiskt exakt samma siffror från Brottsförebyggande rådet. Inte det som kom 2005. Den här boken då, jag skrev en bok, en lärobok, sexualetik, 2004. Och där återgav jag siffror från Brottsförebyggande rådet. Därför läroboken tog då bland annat om sexuellt våld. Mm. Så i ett kapitel om sexuellt våld så diskuterade jag detta. Varför? Hur kan vi förklara den här överrepresentationen av män med en viss etnicitet som då begår sexuella övergrepp? Och det är ingen som har reagerat på det faktiskt. Den här boken i sexualetik som heter Den sexuella människan och är utgiven på studentlitteratur, den har använts i utbildningar, vårdutbildningar, lärarutbildningar.
Sen 10 år tillbaka.
Precis. Och ingen har reagerat. Så någonting har ju också hänt i samtalsklimatet. Att det, vissa frågor får man absolut inte yppa.
Men det märkvärdiga är att du för 10 år sedan så skriver du en bok där du säger exakt detta.
Ja.
Och sen så kommer de här köldincidenterna och då säger du samma sak i en tidningsartikel eller vad.
Ja.
Ja. Och då är fanlös.
Ja. Jag fick ju inte in den här texten i Dagens Nyheter som jag ville. För det var ju en replik på Hanna Fahl. Jag var ju också medarbetare på Dagens Nyheters kultursida. Jag fick inte heller in den på Sydsvenskans kultursida där jag också vid tillfället var medarbetare. Utan jag publicerade den istället på min Facebook-sida. Mm. Där den då blev väldigt läst och Expressens debattredaktion hörde av sig. Så en förkortad version publiceras på Expressens debattsida. Mm. Och detta ledde ju då till att diverse personer, ganska välrenomerade sådana faktiskt, på olika sätt kallade mig för rasist och fascist och att jag hade dunkla motiv och sådär. Jag har varit väldigt tydlig med mina motiv och min agenda hela tiden. Och det är att minska antalet sexuella övergrepp. Mm. Jag har ingen annan agenda. Men det var helt ointressant. Jag har skrivit om de här sakerna över ett decennium.
Men det är sanningen är väl också... För jag menar, det här är ju ett ganska flagrant exempel vad jag kan förstå. Mm. Här handlar det om sanning mot osanning. Det är väl nästan så, är det inte?
Jo, men om man nu, som jag då, vill minska... antalet kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkter. Då måste vi fundera över, alltså då måste vi använda oss av all tillgänglig information.
Mm.
Och om det är så att vi ser att att män från en viss kultur faktiskt överrepresenterade, då betyder inte det naturligtvis att alla män från Nordafrika och Mellanöstern ägnar sig åt detta. Verkligen inte. Men det finns en överrepresentation. Och om det då är så att vi då liksom, som det faktiskt har varit sista åren, att väldigt många just män från just de här länderna kommer till vårt land, då måste vi fundera över hur ska vi agera. Det jag har föreslagit i flera texter som man med framgång faktiskt gör i både Norge och Finland, det är att man borde ha någon form av utbildning i värderingsfrågor för nyanlända. Så här tänker vi kring sexualitet i Sverige. Så här tänker vi kring könsroller. Så här ser lagstiftningen ut. Det här får man inte göra. Att kvinnor är klädda bikini på ett badhus är inte detsamma som att de är tillgängliga. Utan så beter vi oss i Sverige. Det är inte en invit. Om en kvinna ser det i ögonen och ler så betyder inte det att hon vill ligga med dig. Den sortens information skulle
kunna
vara.
Det hade väl inte hjälpt mot Köln-incidenten?
Nej, det hade inte. Men det vi har sett nu är faktiskt att de sexuella övergreppen har ökat med 13% på ett år i Sverige.
I år har det ökat med 13%.
Under 2016.
16.
Ja.
Mot 2015.
Ja.
I absoluta tal.
Ja, alltså det, och det är också siffror från Brå. Då, eller det är polisens siffror och sen så kom nationella trygghetsundersökningen.
Ja.
Som också visar att kvinnor upplever en ökad otrygghet.
Mm.
Och det där måste vi faktiskt ta på allvar.
Mm.
Varför ser det ut på det här sättet? Vad kan vi göra för att förebygga det? Och ska vi kunna förebygga någonting, då måste vi faktiskt ta reda på vem gör det här, varför? Hur ska vi kunna nå den här gruppen? För nu har vi haft liksom genuspedagogik i svenska skolor och på svenska förskolor i decennier. Så det vore väldigt märkligt om det plötsligt nu slog över och att de här pojkarna som har blivit liksom hjärntvättade med genusvetenskap i hela grundskolan plötsligt börjar omkring liksom ägna sig åt grupptafsningar.
Mm.
Jag tror inte riktigt på den teorin.
Det är intressant. Men du som har upplevt eller varit i det här varit debattör och opinionsbildare med sånt, under många år, tycker du att det har blivit ett hårdare klimat? Alltså den här repressionen som som du utsattes för. Mm. Är det värre nu än det var tidigare?
Ja, det tycker jag. Alltså, man, jag har väl alltid, det är ju faktiskt, det får man ju också, om man väljer att vara offentlig på det sättet som jag har gjort, om man väljer att skriva om ämnen som berör människor, som upprör människor, då får man också vara beredd på att människor blir arga ibland, irriterade. Alltså någon form av hat blir faktiskt en del av vardagen, och det har det varit av min vardag som skribent ända sedan jag började skriva, och det är ju nu nästan 15 år som jag har funnits i offentligheten. Mm. Men det är ju olika typer av hat. Alltså det är hat som har kommit tidigare från mer, vad ska vi säga, högerextremt håll. Det är ju lättare att hantera, därför att det är ju ett hat som...
Vilket håll sa du?
Ja, ett mer högerextremt håll har jag faktiskt varit utsatt för också. Mm. Jag har skrivit en hel del om psykisk ohälsa. Mm. Det har ju varit en av de ämnen som jag har brunnit för, och det har inte alla med den sortens övertygelser tyckt om. Så då har det varit en del hat i form av mail där jag ska bli straffknullad och man hoppas att jag ska bli överkörd av en bil och så vidare.
Men det, där...
Det, det där sortens hatet är ju inte, det är klart det är obehagligt, men det är ju aldrig någon som så att säga agerar. Så det är inte, det har inte bekommit mig på samma sätt, men det som jag har varit utsatt för senaste året som kommer från faktiskt mer etablerat håll och mer vänsterhåll.
Det är det som är skillnaden.
Skillnaden är att det här är människor som faktiskt kan skada mig. Inte genom att döda mig eller straffknulla mig, utan att faktiskt baktala mig. Vilket är ett sätt att förstöra mina möjligheter att försörja mig. Och det är ju människor som helt öppet, alltså etablerade personer, författare, skribenter och i en del fall faktiskt politiker. Som kan skriva på sociala medier att jag är fascist eller att jag ägnar mig åt historieförfalskning.
Och det här är någonting som har nu inträffat under det senaste året?
Det har inträffat senaste året. Och eftersom Sverige är ett väldigt ängsligt land där människor också rätt så lata, så skapas det en bild då som ingen orkar träda på om den är sann. Därför när jag ser det här så säger jag alltid, okej, liksom, kan du ge mig ett enda citat där jag har uttryckt mig rasistiskt eller främlingsfientligt i någon av de texter, de tusentals texter jag har skrivit? Mm. Det finns inte. Faktiskt.
Nej.
Utan det är liksom en bild som skapas och sen så blir man lite nervös. Nej, men henne kan vi inte samarbeta med, för alla vet ju att hon är rasist. Men jag tror att alltså, vad ska vi säga, makten i ordet rasist eller fascist eller nazist är att använda det, för det är ett maktmedel. Det devalveras kraftigt varje dag nu, därför att det här är ett ord som har överutnyttjats. Det har ingen effekt längre. Och där, då är vi väldigt farligt ute. För självklart är det,
och ändå är folk rädda för, vi är rädda för det.
Nej, jag är inte särskilt rädd för det.
Nej, men det är många som är det. Det är precis som du säger, att de har trots allt en avsevärd makt, de här människorna. Det, jag vet inte hur många människor som skriver på det goda samhället som berättar om vilka svårigheter de har. Mm. Och de törs inte säga vad de tycker, framförallt om de jobbar i den offentliga sektorn, inom sjukvården och inom skolan och så vidare, så törs de inte öppna käften därför att de är rädda för att råka ut för det där som du råkade ut för. Och det där,
ja, men det är väl i så fall djupt osolidariskt av dem. Alltså, jag menar, vi måste väl alla dela samma intresse av att skapa ett samhälle som är så bra som möjligt, så tryggt som möjligt, så öppet som möjligt för alla som bor i det här landet. Mm. Och då måste vi väl vara tydliga med vad vi anser. Mm. Därför människor som har antirasism som affärsidé, de är väldigt högljudda. Och de har fått en oproportionerad stor makt i offentligheten. Mm. Och faktiskt också över våra politiker, för politikerna är livrädda att få representanter för, låt säga, Afrosvenskarnas förbund på halsen eller någonting. Men det är faktiskt en försvinnande liten del av svenska medborgare som delar de åsikterna. Mm. De flesta svarta människor jag känner har inte lust att sitta i något separatistiskt rum.
Nej.
Så man måste också på något vis skilja mellan, alltså, vem är den här klicken egentligen, hur många är de? Mm. Det är ju en högröstad lobby egentligen. Mm. Och någonstans så bekommer de inte mig längre faktiskt.
Nej, det är inte
därför jag vet exakt vem jag är och vad jag står för.
Ja, det där är jättebra, va? För jag, alltså det är lätt för mig att säga, jag är inte beroende av någon, jag jobbar inte inom sjukvården, jag har ingenting sånt där, va? De kan inte komma åt mig ekonomiskt, tror jag i alla fall. Eller på något annat sätt heller. Så det är lätt för mig att sitta och vara kavat och säga att alla ska kaxa upp sig. Men därför är det jättebra när du gör det. Därför att du är ju ändå mera som varande en person inom kulturvärlden och allt möjligt sånt där. Du är ju beroende att kunna publicera dig.
Jo, men det gör jag ju ändå. Ja. Därför det är ändå så att det finns ett intresse av att läsa mina texter. Sen att jag inte har samma uppdragsgivare längre, det har jag inte. Jag skriver inte för DN Kultur längre. Mm. Och jag skriver inte för Sydsvenskans kultursida. Mm. Och det skulle jag inte kunna göra heller. Därför att jag tycker att så som sidorna ser ut nu så har de varken relevans eller trovärdighet. Ja. De sysslar inte längre med kulturkritik, utan de sysslar med något slags politiserat subjektivt dravel för det mesta. Ja. Jag vill läsa litteraturkritik, jag vill läsa konstkritik, jag vill läsa insatt och professionell teaterkritik och så vidare. Det finner man på väldigt få kultursidor idag, utan väldigt mycket handlar om politik utifrån den här skribentens subjektiva horisont på något vis. Det är alldeles för många texter som utgår från vad jag och mina kompisar pratar om. Det är ointressant för mig att läsa. Mm. Om jag läser en recension av en nyutkommen bok så vill jag lära mig någonting. Jag är trött på liksom att få allt det här politiserade nedtryckt i halsen, måste jag säga. Så jag är mycket nöjd med hur min arbetssituation ser ut idag, där jag skriver för framförallt ledarsidorna, men också för Fokus och GP. Mm. Som är tidningar som jag tycker är respektabla faktiskt.
Det finns ju några medier som är respektabla, precis som du säger. Mm. Men det märkvärdiga är ju att de som tänker som du och jag, vi har ju egentligen väldigt lite representation. Det är en och annan enstaka kultursida kanske. Det finns inga tv-kanaler, det finns ingen radio, det finns inget bokförlag, det finns egentligen inget parti eller sådär. Vad ska jag säga, den här medelklassen eller vad vi ska säga att vi tillhör, som för det mesta försörjer oss själva och står på egna ben och i bästa fall tar hand om våra barn och inte ligger sociala till last och bla 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 bla. Våra intressen finns ju liksom inte representerade.
Nej, det är väl i så fall vårt eget fel. Men jag tänker bara på alltså de två böcker som har sålt bäst det här året. Nu är vi bara i mitten av februari. Det är Lars Åbergs bok om Malmö, Framtidsstaden Malmö. Mm. Som vi skildrar en stad i fritt fall faktiskt. Mm. Det är ju min barndomsstad Malmö. Och jag har ju sett utvecklingen på nära håll. Jag är född 1970 och bodde i Malmö de första 7 åren av mitt liv. Och flyttade sen tillbaka som 18-åring. Flyttade därifrån när jag var 24 för att det var skottlossning på gatan jag bodde, för att bageriet mitt emot vårt hus blev rånat 3 gånger på samma månad, vilket ledde till att bagaren faktiskt försökte ta livet av sig. Han var helt förstörd för att jag inte ville att mina barn skulle gå på dagis där svensktalande barn var i minoritet, för jag trodde att det skulle vara dåligt för deras språkutveckling. Och då talar vi alltså 1994. Mm. Så utvecklingen som har skett i Malmö, den är inte ny. Alltså den är inte okänd för Malmös politiker. De har varit djupt oansvariga. Och det som skrämmer mig och som är så effektfullt med Åbergs skildring, det är att det här är alltså så som Malmö stad, Malmö politiker har styrt staden, så styr våra politiker landet. Det vill säga man vägrar att se problemen. Man bara liksom tror att en ny slogan eller ett nytt projekt ska lösa saker. Det gör det inte. Alltså vi har idag faktiskt utanförskapsområden. Jag känner människor som bor i utanförskapsområden. Både i Göteborgstrakten, Malmö och här i Stockholm. Det är människor som faktiskt arbetar och som vill göra rätt för sig, men som är rädda. Det är inte rätt att de ska vara otrygga på det sättet. Det är inte rätt liksom att kriminella gäng ska ha större makt över deras bostadsområden än poliserna. De ska inte behöva tvinga sina döttrar att gå med slöja för att andra tycker det. Så det, alltså integrationen är, jag blir väldigt irriterad när folk kallar mig invandringskritisk. Det är jag inte. Jag är integrationskritisk. Därför integrationen i Sverige är totalt misslyckad. Och där har vi Malmö som ett chockerande exempel. Den boken har sålt enorma upplagor. Den diskuteras överallt utom på kultursidorna. Den andra boken som har sålt väldigt bra, det är Tino Sanandajis bok. Som är väldigt spännande. Tino är ju nationalekonom och har nu, det är inte hans egen forskning, utan han har sammanställt all tillgänglig forskning som handlar om invandring och dess konsekvenser då, i ekonomiska termer. Det handlar om sånt som kostnader för SFI-utbildning, det handlar om socialbidrag, arbetslöshet, kriminalitet och de kostnader och så vidare. Det finns ett enormt sug efter att få läsa om detta som de etablerade medier inte tar upp. Mm. Tino har ju dessutom gett ut den här boken på eget förlag och då är det ännu svårare att nå igenom. Så någonstans börjar ni faktiskt medelklassen vakna.
Ja, det där är sant som du säger. Alltså, jag tänker ibland på hur det var förra gången när en ny social rörelse började växa fram och saknade möjligheter att göra sig hörd. Alltså socialdemokratin i dess barndom. Mm. När August Palm inte fick in sina artiklar i motståndarnas tidning så satte han upp en egen tidning. Mm. Det var ju en väldigt sån där, vad ska vi säga, företagsamhet hos arbetarrörelsen i början. Mm. Den startade det ena företaget efter det andra hela vägen fram till Fonus. Och det är den rörelsen som jag skulle vilja se. Vi är en stor grupp människor. Vi är en jättegrupp med människor som känner som du.
Men den rörelsen finns ju.
Ja, men den är svag.
Ja, alltså jag menar, du har en hel del läsare med dina texter. Ja, du, dina skribenter, ledarsidorna har gott om läsare. Ja. Våra texter blir både delade och diskuterade. Så visst växer det här. För det är ju ändå intressant att se att många människor, de söker alternativa tänkare så att säga. Som reflekterar och diskuterar över det som de ser i sin vardag. Och som faktiskt bekymrar dem. Det är en av de saker, jag tyckte mycket om Åbergs bok. Och en av de sakerna som jag tror han har väldigt rätt i det är när han skriver att människor är inte rädda för det de inte känner igen. De är rädda för det de faktiskt känner igen. Och så är det faktiskt, att vi blir oroade när vi ser våld i vår vardag, när vi ser skadegörelse. Det oroar oss. Vi är inte rädda för något diffust okänt, utan vi är rädda för, låt säga att grannens dotter berättar att någon har tafsat på henne på badhuset. Då blir vi oroliga. Då låter inte vi vår dotter gå till badhuset längre.
Har du funderat på att bli politiker?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Eller jag har inte gjort det förrän nu. För nu börjar jag fundera på att ägna mig åt politik.
Hur skulle jag då?
Jag vet inte riktigt. Det är kanske därför jag inte gjort slag i saken längre. För att jag har aldrig varit engagerad på det sättet. Utan jag har alltid tänkt att jag ägnar mig åt opinionsbildning på olika sätt. Jag har drivit olika frågor under min tid som offentlig debattör. Och det tycker jag att jag har gjort med viss framgång faktiskt. Jag är väldigt stolt över det som jag tycker jag har åstadkommit när det handlar om syn på psykisk ohälsa. Jag tror att jag har viss del i att vi har faktiskt talat om detta mer öppet och att synen på psykisk ohälsa har, alltså det är mindre tabu att tala om att man har en diagnos och så vidare. Men nu så är det, upplever jag, så mycket som vi måste förändra i grunden, vårt sätt att se på hur vi ska hantera samhället. Och då är frågan hur man påverkar bäst. Är det genom att vara opinionsbildare eller är det genom att faktiskt engagera sig politiskt? Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Jag har ställt mig precis samma fråga i evigheter under lång tid. Och det är klart, för mig har det då handlat om att skriva böcker och artiklar och opinionsbildare och sådär. Därför att när man försöker gå in i något av de här partierna så lyckas man ändå inte påverka någonting. Nej. Så att det, för mig har det bara inte gått. Men jag har lekt med tanken i 20 år, 30 år och nu börjar det kännas som hetare än någonsin. Alltså det finns verkligen behov av att liksom driva en politisk rörelse, tror jag i alla fall. Jag tror att man skulle kunna få en hel del stöd. Och man hittade det behövs. Man behöver ett dussintal personer som du. Trovärdiga, erfarna, kunniga, begåvade och så vidare. Då har man en bas. Och alltså personer som aldrig seriöst kan anklagas för att vara rasister eller ha något nazistiskt förflutet eller någonting sånt. Utan att man kan gå ut och bara prata för sig själv till folket.
Ja, alltså det är en väldigt, om man, de flesta dagar tänker jag faktiskt att vi lever i väldigt spännande tider. Det är det bästa sättet att hantera det faktum att det faktiskt är rätt så mycket som krackelerar nu. Och jag tror, för att återigen här nu faktiskt hänvisar till Tino Sanandaji, att i hans avslutande kapitel så skriver han att det vi behöver ett nytt samhällskontrakt. Och det tror jag är en korrekt slutsats. Därför nu är det så att vi befinner oss faktiskt i en helt ny situation. Sverige har aldrig varit ett invandringsland. Sverige har aldrig historiskt sett varit mångkulturellt. Det kom några hundra valioner och sen så kom det några tusen tyskar. Och sen hade vi naturligtvis en invandring i anslutning till andra världskriget, varav ganska många återvände hem sen. Mm. Och den judiska minoriteten, de har anpassat sig naturligtvis och lever ett bra liv i Sverige. Sen så har vi haft en stor invandring av finnar och sådär, men vi har ju faktiskt varit ett land och ett folk. Mm. Det som är skillnaden nu är att det har kommit väldigt många på kort tid och att det är också invandringen från utomeuropeiska länder som har ökat. Mm. Medan den tidigare invandringen har varit från länder som kulturellt och etiskt då är ganska så likt vårt land.
Ja, och till och med överlägsen i många fall.
Ja, som en av valionerna och tyskarna som kom då och hjälpte oss med gruvindustrin, så de var ju avgörande på många sätt. Men hur som helst, alltså nu är det ju som det är naturligtvis, så nu får vi ju hantera det. Men det är djupt bekymmersamt att stora grupper av svenska befolkning faktiskt upplever sig stå utanför samhället. Och då talar jag inte bara om människor i utanförskapsområden eller människor med invandrarbakgrund. Jag talar också om väldigt många som bor på landsbygden faktiskt. Jag har själv bott på Österlen i många år. Och stämningen i byarna där ute, känslan är väl ungefär att Stockholm bryr sig inte om oss. Och det är farligt. Därför när man inte längre känner att man får sina rättigheter tillgodosedda, då bör man släppa idén om att man har skyldigheter. Mm. Och det är det vi ser väldigt tydligt i framförallt utanförskapsområdena. Mm. Att en hel del människor har ansett att de har några skyldigheter i relation till staten för att de inte tycker att de får någonting tillbaka. Mm. Vilket naturligtvis är en felaktig uppfattning. Mm. Men det är väldigt farligt. Alltså den situationen vi befinner oss nu är mycket farlig. Mm. Där så många människor har tappat tilliten till systemen. Mm. Och det handlar ju faktiskt också en hel del om alltså invandrargrupper, vilka kulturer de kommer från tidigare. Där jag tror att vi i det offentliga Sverige, institutioner och organisationer har inte förstått att kommer man från ett land som Somalia där klanmentaliteten och klankulturen är väldigt stark, då fungerar det inte riktigt i mötet med svenska myndigheter och hela det svenska samhället. Utan man får liksom på något vis söka andra ingångar. Men i Sverige så har vi velat tänka att alla är likadana. Det är vi ju inte. Vi är inte likadana. Det betyder inte att vi skulle vara olika värde. Människor är olika. Vårt värde är ju naturligtvis intakt. Men vi måste se att vi behöver lite olika vägledning. Vi behöver kanske lite olika hjälp eller ibland olika typer av påtryckningar. Därför jag tror att en väldigt viktig princip och utgångspunkt är att alla vuxna, friska människor måste försörja sig själva. Mm. Det tror jag är nyckeln till integrationen också. Mm. Därför kommer man ut på svenska arbetsmarknaden så kommer man in i samhället. Man får förhoppningsvis arbetskamrat som talar svenska. Och språket är en annan sån här nyckel. Först språk, sen arbete. Och där måste vi också skapa incitament för att man faktiskt anstränger sig. Det är alldeles för många som hoppar av SFI-utbildningen. Så kan vi inte ha det. SFI-utbildningen är oerhört kostsam insats för Sverige. Det är enormt mycket skattepengar som går till detta. Men det är väldigt många som hoppar av.
Men du, har du tänkt på att alltså, vad du beskriver är ju en situation. Alltså, vi svenskar, vi föreställer oss på något vis att alla de här människorna som kommer från andra kulturer, de kan egentligen uppföra sig som svenskar. Mm. Det bor en liten svensk in i dem om du plockar bort färg och sådär, så bor en svensk, tror vi, men det gör det ju inte. Som du säger, men då har vi ett välfärdssystem som är gjort för folk som är traditionella svenskar. Mm. Så kommer hit folk som är helt annorlunda. Och då funkar inte det här välfärdssystemet. Det här är ju inget konstigt som jag säger. Det vet ju allihopa. Men, och det här tror jag är det svenska systemets trauma. Alltså vi måste ändra på hela den föreställning om människans natur som ligger bakom.
Ja, det finns ju inte en universell natur på det sättet att vi alla delar samma värderingar. Nej. För det här handlar ju om värderingar, det handlar om normer, det handlar om idéer, hur man ska uppföra sig, vad man har rätt till, vilket som är ens skyldighet och så vidare. Mm. Och jag skulle säga liksom att svenska värden, alltså svenska värderingar som värderas väldigt högt, det är ju liksom, det är lojalitet och plikt. Och det fungerar ju. Om alla är lika plikttrogna så kan vi också vara lojala och solidariska. Att då ställer vi upp för varandra när vi av någon anledning inte klarar oss själva. Det där hamnar vi ju alla i någon gång i livet naturligtvis. Som barn behöver vi andras omsorg. Vi blir sjuka. Och som gamla kommer vi också behöva. omsorg. Och då får vi mer än vi ger, så att säga. Mm. Men under stor del av våra liv så ger vi faktiskt mer än vi får. Mm. Och då fungerar ju välfärdssystemet. Mm. Men om inte alla omfattar det här, utan ni snarast tänker att de ska få mer än de ger hela tiden. Mm. Då raseras ju allt. Så där är liksom den grundidén.
Välfärdssystemet är det som vi är stoltast över som svenskar, som nation. Det är det finaste vi har gjort, och bättre än några andra länder, den svenska modellen och världens godaste land och alltihopa det där. Och det är ju själva plattformen och fundamentet för den nuvarande ordningen i vid bemärkelse med riksdag, regering, partier och bla bla bla. Vad jag är rädd för, det är att konsekvensen av det här projektet med invandring som nu pågår, att det ska tvinga fram en total samhällsomvandling i Sverige. För jag förstår inte, om det här välfärdssystemet inte längre kan existera, då kraschar ju alltihopa. Då kraschar Socialstyrelsen, då kraschar Försäkringskassan. Och det kan inte vara så kul att behöva vara politiker och sitta och administrera den där förändringen, den här kraschen.
Nej, men det politikerna måste göra först och främst är ju faktiskt att förhålla sig till de fakta som finns. Alltså att se just det här att stora grupper blir försörjda. Det är vuxna, arbetsföra människor som blir försörjda av samhället. Det fungerar inte, därför vi har inte råd med det. Och någonstans måste man, och man måste också naturligtvis ta hand om de människor som kommer hit. Nu har det kommit rapporter de senaste dagarna om att ett antal ensamkommande har tagit livet av sig, och några har gjort självmordsförsök. Och det är ju naturligtvis larmsignaler. Det här är ju människor som far illa. För att de hade orealistiska förväntningar när de kom hit, kan jag tänka mig. Men också för att systemet är trögt. Alltså de får vänta för länge på att få besked och lever i ovisshet under väldigt lång tid. Vi har också fått larmrapporter om att drogmissbruket är väldigt stort i samma grupp. Alltså bland ensamkommande, rök, heroin och så vidare. Det måste vi också göra något åt. Alltså, det finns liksom så många, det genererar, vad ska vi säga, kringproblem. Därför om vi inte hanterar det ökande drogmissbruket bland ensamkommande, så kommer vi ha en enorm brottsvåg om ett par år, där de här individerna ska finansiera sitt missbruk, för det är ju inte gratis. Men vi vill inte riktigt prata om det här, därför säger vi det så är det obehagligt, för då klandrar vi på något vis en grupp som vi uppfattar som svag. Men vi måste ju också ge de här människorna stöd. Faktiskt.
Ja, men alltså stöd. Vi ger dem väl så mycket stöd som det svenska välfärdssystemet är förmöget.
Jo, fast med
nu
stöd,
satsar vi allt vi kan.
Ja, men med stöd så menar jag faktiskt också att man kräver någonting av människor.
Ja.
Därför jag tror så här, att alla människor, oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, vilket kön vi har, har en förmåga till ansvarstagande. Det vill säga vi kan ta ansvar för oss själva och våra liv om vi betraktas som ansvariga. Och det är lite det som är problemet.
Men det
här
verktyget finns inte i välfärdsstatens verktygslåda.
Nej, men det borde vi borde hitta de verktygen. Mm. Och det handlar om incitament till exempel. För att få din ekonomiska ersättning så måste du faktiskt delta i SFI-undervisning. Mm. Det är ett bra verktyg tycker jag. Därför pengar betyder någonting för människor. Det är ett väldigt bra sätt att styra människor. Det är ju så vi har styrt människor i Sverige alltid genom när man slopade sambeskattning, så var det för man tyckte att kvinnorna skulle ut och jobba till exempel. Så jag menar, det är klart att den här sociala ingenjörskonstens främsta redskap handlar faktiskt om tilldelning av ekonomiska resurser.
Mm. Det är precis vad jag gör. Men du, om du, vi låtsas att du faktiskt blev politiker.
Mm.
Och så blev du så att du blev statsminister.
Mm.
Vad skulle du göra?
Jag skulle göra ganska mycket. Jag skulle för det första se till att välfärdssystemet inte var tillräckligt för alla omedelbart, utan det fanns en, vad ska vi säga, någon slags
karens.
Ja, en karens i detta.
Jag skulle, du menar när det kommer en asylsökande så blir det inte pengar direkt, utan först efter.
Ja, alltså man har inte tillgång till hela välfärdssystemet. Mm. Jag skulle också se till att saker blev rättvisa på ett sätt som det inte är nu. Nu hänvisar jag här till mina vänner i små byar på landsorten, där det har kommit väldigt många nyanlända som bor i nedlagda pensionat och hotell och sådär. Det sticker i deras ögon när de ser att de får gå till tandläkaren för 50 kronor. När de själva inte har råd att gå och göra en rotfyllning. Alltså, den där sortens subventioner måste bort, för det är en grogrund för rasism faktiskt. Mm. Det är en grogrund för våld när människor ser orättvisor. Jag skulle villkora medborgarskapet. Det vill säga man måste ha levt i Sverige i låt säga 7 år och under den tiden A har lärt sig svenska, B orienterat sig kring Sveriges historia, värderingar, lagstiftning och C, vilket är det allra viktigaste tycker jag, bortsett från språket, nej det allra viktigaste, man ska inte ha begått ett brott under den tiden. Jag tycker det är orimligt att man inte kan låta bli att begå brott och jag tycker det är orimligt att vi använder utvisningen så låg utsträckning. Jag intresserar mig mycket för sexualbrott och begär ut en hel del domslut från tingsrätten där åklagaren tämligen ofta yrkar på utvisning. Det sker nästan aldrig. Och där kan jag se en förändring också att vi utvisade fler i anslutning sexualbrott för låt säga 5-6 år sedan. Idag gör man det sällan. Så utvisning vid lagbrott skulle jag införa. Så det är väl, jo, och sen så skulle jag också strypa bidragen till olika typer av religiösa organisationer, olika typer av etniska kulturföreningar. För jag tycker att det är destruktivt för integrationen. Man ska inte sitta i somaliska kvinnoföreningen. Man ska lära sig svenska. Sen kan man umgås så mycket man vill med sina vänner, men det ska man inte få, man ska inte få bidrag från staten, för det är kontraproduktivt när det handlar om integration. Och sen slutligen skolan. Slopa hemspråksundervisningen. Det är alldeles för dyrt. Det kan man lära sig hemma. Man ska framförallt lära sig ett språk ordentligt och det är Sverige om man lever i Sverige. Och två. Vi ska ha två sorters kost i svensk skola. Eller möjligtvis bara en faktiskt. Man kan tänka sig att bara ha vegetarisk kost för alla. Det kan alla äta oavsett om du är muslim, jude eller vad det nu är. Inte en massa liksom klod och kladd. Vi måste värna det sekulariserade samhället. Och sen den tredje åtgärden också för skola och offentliga miljöer. Inga slöjor på barn och inga slöjor på personal i skola, vård och omsorg.
Jag tycker det är fantastiskt, Ann. Ett bättre och mer genomtänkt politiskt program än något, jag lovar, något nu existerande
parti. Jag får
ju
ha program då för miljöfrågor och så vidare också. Ja, vi kan ta det, men det var just detta som känns akut nu faktiskt.
Ja. Tack snälla för att du kom hit.